Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
En sekund bara.
Fan, larvig du.
Vad pratar du om?
Det ska liksom, det, jag vet inte att det ska liksom så här, du vill, jag vet inte vad det är du vill göra, vad du vill utstråla, en slags guldkant när du sörplar lite kaffe.
Nej, men är du
det är inte innehåll, Fredrik. Det är inte innehåll.
Ska jag berätta för dig exakt vad som hände nu? Det var att jag vände mig om. Jag är i mitt hus i Frankrike och då tänkte jag nu, jag brukar ofta vrida bort huvudet när jag inleder mitt jävla då för att det ska liksom bli en gradvis höjning. Och så ser jag bakom mig att det är en stenvägg här och tänker, kommer det bli massa eko, låta skit direkt och skrämma bort folk? Så jag fastnade lite i det, för att jag har en sån jävla kärlek.
Och sen omedvetet så tog du kaffet då? Du var inte alls, det fanns inget man
medan jag funderade på den här stenväggsproblematiken så som den finns i mitt huvud, så tog jag en kopp kaffe, funderade på detta, gjorde inte innehåll, utan vet du vad jag gjorde? Jag tänkte på att lyssnarna ska få en mjuk väg in i det här.
Det var en autentisk scen. Det var dokumentärt.
Ja, verkligen.
Så du sjunger om det. Kör, testa med stenväggarna nu då.
Ja, okej. Okay. Ska jag då låta då ett flyga fritt och så får vi se om det, det kanske inte ens låter annorlunda. Vi
ja.
Säger vi välkomna till Filip och Fredriks podcast som alltså då eventuellt har inletts med fasansfullt dåligt ljud och jag får mig, det blir som när Larry David gjorde stand-up på 70-talet, går upp på scenen, ser sig omkring och bara skakar, rycker på axlarna och säger nevermind och lämnar scenen för han får ingen bra vibe av publiken. Jag får ju känslan också, jag borde bara lägga ner det här avsnittet för starten har varit för liksom ekoig.
Men du, är det inte då att, är det inte då att din svåger jobbar med, han är liksom utbildad eller om han är doktor eller professor i akustik eller något sånt där, va? Är inte det? Det är någonting.
Det stämmer, ja. Jag vet att han gjorde någon, han gjorde ljudbilden från Dramatenföreställning, nu bor han i Frankrike, någon annanstans är i Frankrike, jag vet inte var han
bor. Kan du inte, jag skulle nämligen komma till det, kan du inte flyga in honom? Till, nu är du inte kvar i Frankrike nästa gång. Men för att få liksom, han ska ta fram den perfekta då-akustiken liksom, på proffsnivå. Ja. För det kanske skulle kunna bli magiskt.
Jo.
Han kanske verkligen skulle kunna uppleva något helt nytt.
Det är en väldigt begränsad del av avsnittet också. Det handlar liksom om 0,8 sekunder. Jag vet inte riktigt om det
är. Ja, men det finns uppbyggnad. Snack med honom hur han har
jo,
tänkt.
Jo, jag vet. Men sen,
vad det, vad
sen, sen ska han och jag liksom hänga här då. Ska vi ut och käka middag ihop och diskutera? Jag
vet. Men är det stelt mellan er då?
Nej, det är det inte. Nej, det är det inte. Men det är
ni känner inte varandra så bra kanske. Eller,
det,
ni
jo, men det är väl lite också. Vet du vad? Det känns nästan som ett grisigt uppdrag. Titta vilka resurser jag har. Jag flyger ner dig. Det är eventuellt då liksom undersysselsatt jävel för att komma hit och korrigera ett då i 0,8 sekunder så att det ska
jo,
låta bra.
Jo, men vadå? Det spelar han kanske tycker det, men jag tänkte också att vi skulle kunna bli en lång linje i podden där vi så här uppmanar folk att köpa ny utrustning, nya högtalare, nya hörlurar för att då kunna uppleva ditt då. Det här kanske ligger långt fram i tiden, men det var bara ett sidospår. Hur mår du? Du är nere i Frankrike. Det låter ändå som du har skjuts i rösten.
Ja, men jag mår alltid bra här nere. Och jag mår, vet du vad jag mår absolut bäst när jag är ensam här nere, det är när jag också hittar en bok att försvinna in i och en skiva att försvinna in i. Så att jag verkligen tar en paus från allt i kanske 4 dagar. Jag måste jobba en del och sådär.
Alltså, vi ska komma. Jag tycker folk vill nog höra vad det är för skiva. Jag måste bara säga.
Inte säkert.
Hur, ja men jag kanske ändå. Men din tillvaro måste ändå ha förmörkats en aning när Ruben Östlund då, här om dagen, grattis Ruben, känner jag, som fan fick då 3 Oscars-nomineringar.
Vilken vindflöjel du är. Du super med någon på ett plan och så vips så är du liksom ett hardcore fan.
Vi hänger mer än, alltså vi har mycket kontakt, jag och Ruben, ska du veta. Ja, men ja, jo men det irriterar dig. Det tycker jag är kul. Men jag sa bara, han blir då nominerad i, det är ändå stort, det måste man säga. Ingen svensk har någonsin blivit nominerad i regi, manus och bästa film. Mm. Nu är det ju 8 filmer, kan ju vara värt att säga. För även Elvis, denna monumentala skitfilm, är ju då, ja, är då också nominerad. Men för, vi har ju pratat tidigare om din missunnsamhet, om hur du har skaffat liksom prenumerationer, ja, för, ja, liksom på The Guardian för att kunna läsa sågningar och
trailer. Ja,
förmörkades inte den här liksom härliga, finaste Frankrike-vistelsen? För det som är roligt är, du skickar ju till mig om nomineringarna, alltså sekunder efter de har kommit ut. Sitter du då, satt du och väntade på det?
Nej, jag satt inte och refreshade. Men på samma sätt som att när han vann 6 guldbaggar, eller filmen vann 6, då skickar ju folk jättemycket. De har lyssnat på podden, och det är kul tycker jag, att folk bara, hur mår du nu, mår du dåligt, ska jag trösta dig på något sätt, ja, ja. Och när de här Oscars nomineringarna kom ut, då dränktes jag i DMs och du vet, mail och ett mess från folk bara, hur mår du nu. Jag ska säga så här, att det är på ett sätt lite olyckligt då att det här... Jag kommer ihåg att jag var här nere ensam också för... Det kanske var 3 år sedan när Guldbaggen nominerad kom ut. Där Tårtgeneralen i teorin kunde ha lite chans att få lite nomineringar. Och fick liksom någon kostymnominering.
Varför var det en så jävla dålig då? Varför brydde man sig så jävla mycket om det? Jag hatar, ja, men vet, mig själv.
Då gick
jag hatar mig själv.
Nej, det var fruktansvärt. Men
hatar att jag brydde mig.
Jag förstår detta. Men det som ändå hände med det här tycker jag är att... Visst. 6 guldbaggar till det här, tänkte jag så här, vad fan är det, vad är det för land vi lever i? Men sen det hände något med, det var något så uppenbart hatten avläge när den här jävla historiska nomineringscrusaden bara inträffar. Jag kommer ihåg när Joachim Trier blev nominerad för manus för Världens värsta människa, som för övrigt är en otroligt bra då norsk.
Oscar. Ja, men typ det var jag, Oscar blev nominerad för. Ja, visst.
Ja, men nominerad för Oscar för bästa manus. För hur fan är det möjligt att bli det när man inte har gjort en film som utspelas i USA typ? Och då blir Ruben det, han blir nominerad för regi och bästa film. Och då kände jag så här, nu blir jag liksom, jag kände bara en genuin så här, typ stolthet, vilket jag inte kan känna för Guldbaggar. Det blev någonting som bara hände.
Talar du sanning nu?
Ja, men det är, jag han behöver ju inte vinna.
Då blir det jobbigt.
Nej, men då kanske det blir jobbigt. Men det var någonting med det här.
Du ska alltid vara i Frankrike när Ruben liksom potentiellt får de stora nomineringarna. Ja, men, du åker ner på morgonen, tajmar.
Ja, med Oscar,
du vet att det liksom, ja, är, nej, dags.
Men, så här, det var verkligen så här.
Sänder live.
Det är inte alltid man kan
det. Är något kul med det, måste jag säga. Det är något kul med det här att Ruben sänder live tidigare. Han inte blev Oscars nominerad. Det där är någon slags kopia av, vi har snackat om det tidigare, att Steven Spielberg gjorde väl det när han hade Hajen. Ja, han trodde att Hajen skulle nomineras. Och Hajen nominerades själv, inte, eller var det tvärtom? Ja, det blev inte nominerad Hajen. Var det
inte
så?
För bästa
eller
film, nej.
Blev det, nej, men jag menar, det är roligt att ta ett nytt steg till när liksom så här, världens, det kan han, Joachim Trier kan göra en dokumentär om det här, världens mest missunnsamma människa filmar dig när du sitter och jublar över att folk inte får nominering.
Ja. Fan, mörkt.
världens mest missunnsamma människa.
Där sitter och surar och liksom och gläds om vartannat i sitt hus i Frankrike när nomineringsracet liksom avkläs. Och liksom annonsas.
Jag blev irriterad på mig när jag från den här Golden Globe-festen som jag var på, den pratade väl om, eller pratade jag aldrig om det?
Nej, jag tror inte
att jag var, Ruben bjöd mig på Golden Globe-fest.
Jag tror inte du
William
sa
Morris.
Nej, men det är inte säkert du behöver prata om det heller. Det beror på om det händer.
Nej, det var väl inte så mycket. Ja, men det, man hickar väl till när man kommer in och slår sig ner, vi liksom slår sig ner i en soffa, så tittar man liksom en meter därifrån, så sitter Leonardo DiCaprio och Quentin Tarantino. Tillåt mig vara starstruck, men då känner man ändå någonting, ja, i kroppen. Men det är något annat än inte fan vet jag. Men den kvällen vet jag att jag skickade mest till dig, fy fan vad jag älskar Ruben.
Ja,
du skrev något som att jag har druckit Kool-Aid eller någonting i den stilen.
Ja. Det finns en sekvens i en dokumentär som heter Hearts of Darkness. Den heter väl något annat på svenska förstås. Som handlar då om när de gjorde filmen Apocalypse Now. Den är gjord av Francis Ford Coppolas fru. Och hon är med hela tiden och man skymtar en ung Sofia Coppola som är typ 5 år eller någonting, springer omkring där. Och det är liksom, ja, men det är så här en riktigt härlig behind the scenes dokumentär. Och den och Apocalypse Now ligger Passive Play. Men Vid ett tillfälle så berättar då manusförfattaren John Milius, som var någon slags bad boy på 70-talet, gjorde massa olika liksom, ja, men manusbearbetningar och skrev egna filmer och sådär, att han tog ett möte med Francis Ford Coppola som ville att han skulle skriva då en adaptering av Joseph Conrad-boken Heart of Darkness, som då skulle bli filmen Apocalypse Now. Och han kände, det här vill jag inte göra, det här är omöjligt att filma, känns skitjobbigt. Jag kommer in i mötet med liksom ambitionen att stänga ner min eventuella medverkan här. Jag kommer inte vilja göra detta, jag kommer att tacka nej till Coppola. Så berättar han att 10 minuter in i mötet, då är Coppola så fruktansvärt övertygande att han har fått John Milius att tro att filmen kommer att vinna Nobels fredspris. Så jävla bra är han på att sälja sig själv i projektet. Det tror det här är, Ruben också är.
Bra historia. Det är också intressant, men får mig också, det skapar då en seamless övergång i marknadsföringens anda. För jag tror att du berättade den här historien bara häromdagen i vår andra podcast som heter Filip och Fredrik. Så, ah, ja. Jo, men det kanske är bortklippt, det vet jag inte. Men vi har alltså Filip och Fredrik svarar som vi tycker är väldigt kul. Jag ska säga det, jag har inga problem att nasa det jag själv gör. Den är då på Podmi, och då får man betala 79 spänn i månaden för att lyssna på den. Men då får man också en massa andra jävla bra poddar. Och så får man, och slipper man ju reklam, man slipper reklamen. Mm. Men den är väldigt kul att göra. Men den jag säger, det som möjligtvis en konsekvens av att vi nu har poddar är väl att ännu mer uppfattas som två gamla gaggiga mediepapegojor, ja, som drar historia efter historia då, i två poddar. Men å andra sidan, då lär man sig kanske att berätta den här historien bättre.
Så här är det dock. Alltså, det jag vill komma till med det här är att du har druckit det coola. Just nu älskar du Ruben, det är kul för dig. Du är ombytlig också, det ska gudarna veta. Det finns andra Rubens som väntar runt hörnet, kanske. Men det är inte alltid lätt att övertyga sitt psyke om... För jag känner liksom mitt... medvetna jag vill vara lycklig över detta, genuint alltså, och jag tror faktiskt att jag har övertygat mig själv, och fan vad mäktigt, han jobbar, han gör en film vart femte år, fan vad han lägger ni tid på det, och jag kände liksom en genuin lycka, kanske också lättare av det som hände på Guldbaggegalan som inte har skrivit så mycket om.
Vi ska komma till det, jag ska bara, för att bara avsluta där, så tycker jag det finns någonting i en anda av Ruben testar ju alla idéer på människor han träffar, och så här, han har inga problem att berätta om en idé. Man ska göra saker som kanske möjligen ligger en nära liksom hjärtat på något sätt. Skulle vara intressant att göra en film om en världens mest missunnsamma människa som man ändå älskar.
En utmaning.
För det är någon utmaning i den totala, ja, men kanske inte, men den totala igenkänningen av, det är nästan skönt, det skulle vara, filmen skulle heta A Sigh of Relief eller någonting, för ja, det ska heta världens mest missunnsamma människa. Men just den känslan av att just ja, det är okej att vara missunnsam. Mm. Vi är alla det. För det är en hemlighet vi går och bär på, som heller egentligen inte är en hemlighet, så att säga. Jag vill också, innan du ska berätta om Guldbaggen där du möjligtvis såg den och satt och var missunnsam framför, på någon skakig lina i Frankrike då. Någonting som är väldigt jag och väldigt usel, som fick mig, som jag kom ihåg nu när jag hörde dig nämna Joseph Conrad då, som hette Heart of Darkness, Mörkrets hjärta och så vidare. Något som är väldigt jag och som jag tror också du tycker är bedrövligt med mig, det är när vi var i Warszawa, tror jag det var, på min svensexa. Eller det kanske fanns någon annan svensexa. Det kanske inte var min, för min var
det vår vän Kristoffer Fagers svensexa, tror jag.
Så kanske det var. Mm. Men då satt vi på ett torg i Warszawa, kullerstenigt som satan. Mm. Vi satt där.
Vad är det som gör att det är så härligt att dricka när man sitter nära kullersten? Vad fan är det för nedär?
Ja, eller på kullersten.
Ja, absolut. Men man tittar ju inte ner på kullerstenen man sitter på, utan det är liksom lite bord som täcker lite stolar. Men man låter blicken spela över kullerstenar som har funnits där under liksom århundraden. Och man kan liksom, om man orkar, visualisera massa människoöden, liksom hur människor har malts ner mellan de här och liksom blivit trampade på. Allt har hänt där. Och så dricker man samtidigt.
Är man inte mer klassig när man dricker
man
på
kullersten? Man inbillar sig nog att man är.
Men vi hade vår gata där jag bodde i Stockholm, har tagit bort kullerstenarna då för 10 år sedan. Då fick jag lite också känslan, rör inte mina kullerstenar. Ska jag bli Benny Andersson nu och dra en kampanj här för att få in kullerstenarna igen? Ja, men kullerstenarna har någonting. Men när vi sitter där så minns jag att du tittade på mig med nästan förakt. Och det höll ju tillbaka. För då var det så att huset där Joseph Conrad föddes låg vid det här torget. Och jag försökte göra det till en grej, som att det fanns något vingslagigt i att vi satt där. Och så sa du till mig, har du ens läst Mörkrets hjärta? Och så svarade jag nej.
Vet du vad den är? Den är cirka 80 sidor lång. Den är inte jättelång. Det är alltså, det är inte Brott och straff eller Krig och fred. Den är liksom riktigt kort. Och den handlar ju om en människa, bara förklara, det är en människa då som åker längs någon flod. Det är det som liksom kopplar, parafraserat på något sätt då, i Apocalypse.
Ja, just det,
jag säger. Ja, men så, och så hamnar han liksom, det är någon människa som har liksom gått vilse inne i djungeln någonstans, bott där i flera år och blir gone native, som man säger då, inom citattecken, och blivit lite knäpp. Och så ska någon försöka hitta den här personen då, precis som i filmen Apocalypse Now. Vi är även denna vecka sponsrade av DPJ Workspace, som är din partner för kontorsmöbler och inredning sedan 1995. De med gamla gemet är såklart då specialister på kontorsmöbler och inredning av kontor. De har allt man behöver.
Ja, och med inredningshjälpen som de erbjuder får du som företagare ett kostnadsfritt inredningsförslag. Sånt behövs, man. Inom 48 timmar kommer det uppritat av DPJs egna inredningsarkitekter, presenterat då i snygga 3D-visualiseringar. Sånt där älskar jag, av ditt kontor, och det skickas då till din mail, och så kan du ta beslut i lugn och ro.
Och när allt väl på plats på kontoret så har de minst 10 års garanti och 30 dagars ångerrätt även som företag. Detta är fantastiskt. Gå in på dpj.se och läs mer. Vi säger stort tack till DPJ Workspace. Vi är den här veckan sponsrade av Hello Fresh, och om man inte har stött på Hello Fresh tidigare och vet vad de gör, så levererar Hello Fresh alltså då färdiga matboxar, underbart, hem till dörren. Det är enkla 6-stegsrecept med färska ingredienser och med en anpassad mängd för varje tillfälle, vilket underlättar då vardag på ett otroligt sätt. För den som inte lagar så mycket mat hemma, så kan ju faktiskt Hello Fresh hjälpa till med att upptäcka nya ingredienser och hur man använder dem. Det är sånt som tryter när man ska hitta på allting själv och man hamnar i enkla, gamla, tråkiga vardag, som jag kan relatera till detta.
Ja, jag kan droppa några rätter här. Blandfärs teriyaki med då sesamstekta grönsaker och ingefärsris. Det hade man inte kommit på själv, framförallt inte du, Fredrik. Så gå in på hellofresh.se och med koden PODFF, P-O-D-F-F, kan man få upp till 1359 kronor i rabatt de första 5 kassarna, om du inte då provat HelloFresh ännu. Och dessutom fri frakt på den första matkassen. Du kan också använda koden om du tidigare har varit kund men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan eller längre, och nu då önskar bli kund igen. Vi säger vad då, Fredrik?
Vi säger stort tack till Hello Fresh. Vi är en vecka sponsrade av Unibet, och det är Stockholms derby mellan AIK och Djurgården som sker på söndag. Till dagens datum är det 43 000 sålda plåtar till säsongens första stormatch borta i Solna. Det är ju som alltid en högintressant match, inte bara på plan såklart, även på läktarna. Jag har ju svårt för Djurgården, det har jag pratat om öppet. Inte alla djurgårdare är as, men
ibland
alla
är du platt, är tycker djurgårdare. Jag vet inte vad du baserar det
jag
där på.
Jag vet detta, men här kommer jag att följa matchen med intresse, och det jag hoppas framförallt är att det går bra för AIK.
Börjar bli lite tifotorsk, känner jag. Malmö var ju otroligt tifo här om veckan då.
Ja, det tycker Malmö-människorna, ja. Alla är inte lika golvade.
Matchoddsen då vad gäller derbyt, så är Djurgården knappa favoriter, men i derby kan allting hända, så är det ju. Det är många klassiska derbyn som vi har liksom... Det är många klassiska därmen genom åren, såklart. Man kan till exempel spela på att AIK inte förlorar matchen till 1,55 gånger pengarna. Eller då att båda lagen gör mål. Det kan man spela på till 1,79 gånger pengarna. Det finns något för alla, onekligen.
Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet för mycket, så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt. Vi säger stort tack till Unibet.
Nu ska vi då åka hela vägen till, var är det alltid cirkus?
Cirkus tror jag.
Vad fan,
det
är de har den där jävla.
Jag tror att det är cirkus.
Jag ska aldrig gå på en Guldbaggegala. Aldrig sätta min fot i närheten.
Det är noterat.
Det är noterat, ja, men det är väl ändå, för fan, ja. Det är drövligt det här på alla sätt. Den här jävla juryn, fy fan, usch. Det har inte med att göra
två
med.
Två saker som präglar din framtid. Ett, rädda kullerstenar. Två, aldrig gå på Guldbaggen. Där har vi liksom brinnet.
Hur mår Filip nu för tiden? Han jobbar mest med det här projektet Rör inte mina kullerstenar.
Verkligen. Han har varit långt det själv. Har ni varit inne på hemsidan? Nej, inte jag heller. Men, ja, men det är någonting. Så här, jag tittar inte på hela galan, men jag liksom blev varsad att det var något som hände i slutet. Som, ja, det har inte skrivit så mycket om det. Det har inte kommenterat så mycket om det. Men på ett sätt var det något av det mest omtumlande när jag gick in och tittade på det här. Som jag fan, men jag sett, ja, nästan lika apart och chockerande som Will Smith och Chris Rock-grejen på Oscars för ett par år sedan. Inte riktigt, inte lika uppenbart chockerande.
Nu benchar du upp det,
ja, jag vet
det är väl ändå enligt
men
många det är liksom... världens, inom, ja, citat, största tv-ögonblick.
Ja, men det, och det vet jag. Och jag vet, när det hände så pratade jag om att det var typ lika chockerande inom någon värld som 9-11 var. Det var så fruktansvärt.
En sak måste jag säga, kroknade inte man ganska säga. Jag tröttnade på det ögonblicket när jag hade sett klippet 3 gånger. Folk, det är sånt där som folk älskar att snacka om i liksom... liksom i 2 månader och liksom alla satt ju med liksom alla män i Saturday Night Live redaktionen satt ju med stånd. Ingenting har, det är liksom den största gåvan de har fått i världshistorien alltså, av allting de har fått. Men jag kroknade.
Men på samma sätt som jag en gång i månaden tittar på olika straffläggningar när England förlorar i fotboll eller framförallt straffen
du
som
är missensam. Ja, tänk på det här. Tänk på det här. Det är för fan en röd linje att du också sitter och tittar.
Straffen när Pirlo, den eleganta, jag hatar ju Italien också i vanliga fall, men det är någon straffläggning och Pirlo ska lägga en straff mot, jag tror att, kan det vara Joe Hart, vad heter den andra målvakten? Jag tror att det är Joe Hart.
Ja, men det var nog Joe Hart back in the day.
Han gör grimaser och står och studsar för att psyka Pirlo. Pirlo är så jävla snygg. Pirlo bara stirrar på honom, springer fram lojt och bara liksom lägger den med knapp styrfart mitt i mål, för han vet att den här övertände Joe Hart kommer att kasta sig åt något håll. Och så blir en så kallad panenka-straff. Det är ögonblicket kollar jag på en gång i månaden. På samma sätt så kollar jag ändå på...
Vad ger det dig då? Vad ger det dig? Du, Joe Harts olycka ger dig lycka.
Ja, men vet du vad? Det är en diffus känsla av rättvisa. Och återigen...
Ja, det är du är lite sjuk. Du är lite sjuk.
Ja, det är det.
Ja, jag vet.
Men på samma sätt så tittar jag en gång i månaden på Chris Rock och Whisby, för det är fortfarande någonting med det där som inte är klokt. Men det som händer på Guldbaggegalan då är ju att det är liksom Triangle of Sadness dränks ju i priser. Det är väl vad det är. Det är jätte Sofie Krunegård som vi känner vinner för bästa kostym. Svinhärligt. Och de andra priserna har inte riktigt koll på. Men det sista priset är då årets bästa film. Och det är ju alltid så. Man tror ju att det är regissören som plockar hem priset för och tar emot priset för bästa film. Men det är det ju inte. Det är bästa regi. Och producenterna, de som då har fixat pengar och de som ligger bakom hela maskineriet bakom, de tar emot priset för bästa film. Ofta är regissören också uppe som är producenten. Men regissören av Triangle of Sadness är Ruben förstås. Producenten heter Erik Hemmendorf. Och han har ju blivit lite av en gossen rudare på sistone, för han har skickat då, du vet, att när DN har gett ljumma recensioner till Rubens filmer, då skickar Erik Hemmendorf då att recensenten är en jävla tönt. Och då skrev den här journalisten, eller recensenten, en artikel om det. Varför säger Erik Hemmendorf att jag är en tönt?
Fan, lite, vad sjukt.
Ja, men det är gnälligt också.
Vad sjukt ändå.
Det är jättegnälligt. Och det är bara fan i helvete. Lite får du fan tåla. Men han tycker att det var väl innehåll för honom. Och det blev ju sannolikt säkert väldigt läst på DN.se. Men
sen när, jag tror att när de sågrade Triangle of Sadness, så såg jag han skrev ju det tönt för massa år sedan när han sågade typ The Square, och så skrev han väl supertönt nu. Kanske igen så, som en uppföljning. Ja, tror jag.
Men
ja, så var det, tror jag.
Erik Hemmendorf går upp och tar emot det här priset, och det är i stort för honom. Jag tror aldrig att Ruben-filmen har vunnit för Guldbagge tidigare, så det är inte säkert att Erik Hemmendorf, som då har stått i skuggan av Ruben i alla de här åren, säkert med glädje för att de...
Och med rätta kanske, om vi ska vara helt... Om vi ska vara
ja, och kanske med rätta, ja. Ja, men... Han håller då ett tal.
Med superrätta, kanske till och med. Ja, ja. Gå vidare. Ja.
Men det här talet då, är, alltså, i vanliga fall är ju tal, de snittar kanske 1 minut eller liksom 1:20 eller något. När man går upp på en scen.
Gör de det? Är det inte det att man tror att de gör det?
Nej, du vet, jag tittade faktiskt på Cuba Gooding Juniors Oscars-tal, för jag tänkte så, fan, det här är lite påminner lite grann om det. Musiken börjar spela, men personen som håller tal vägrar gå av och fortsätter bara. Så tänker jag, undrar hur långt Cuba Gooding Juniors tal, som ändå är en klassiker. Han vinner för bästa manliga biroll med Jerry Maguire.
Ja, det är väl klassat som värld. Är det inte världens bästa tal?
Ja, men det är en otrolig stund, och det här har vi pratat om tidigare, för det är någonting så jävla
Hollywood. Nu. Ja. Ska vi inte bara spela upp kort? För det är bra med att jag kan tänka mig att du kanske kommer spela upp något annat. Ja. Ska vi inte bjuda? Cuba Gooding Jr. då slår ner lite som en bomb. Han är inte superetablerad. Jerry Maguire kommer ut. Fantastisk film på små. Ja. Är det Cameron Crowe som
gjorde det
kanske?
Ja.
Med också Renee Zellwegers debutfilm. Du och jag såg den i Phoenix, Arizona. Någonstans blev förälskad i henne såklart. Ja. Tom Cruise gör en rätteroll. Det finns en ikonisk scen när han sjunger Free Falling. Sjunger med i en bil. Som gör en gåshud. Sen då, och Cuba Gooding Jr. äger ju ändå filmen. Han är en fotbollsspelare som då han representerar Tom Cruise som är Jeremy Guy. Och han är så jävla bra. Och när han då vinner priset, som är väl lite av en överraskning, för det är lite en komisk roll. Det är inte alltid de får priserna så att säga. Då går han upp. Och under då, hur långt det
är, ja, men så här, jag var nyfiken på det, för jag tänkte, det kanske är lika långt som det här talet vi ska prata om sen. Men, så, ja, men det är lite drygt 1 minut ändå. Då tror man att det är längre, för musiken börjar spela efter kanske 25 sekunder.
Det är otroligt tal.
Du vet inte visa på hela, men David Mehr som klipper kan tajta ihop det, så det blir, man fattar.
Men crescendo, det är väl också crescendo.
Crescendo är otroligt, vi lyssnar på det nu.
I just wanna, here we go, okay. The studio, I love you, and Cameron Crowe, and Tom Cruise. I love you, brother! I love you, man!
Oh! men återigen.
Och du vet, får jag fråga en sak? Du som är lite av nästor kanske ändå när du kommer där. Hur vet Cuba Gooding Jr. när han går upp där att han ska liksom ha det här crescendo?
Vet du vad? Nej, men det kongeniala med det här talet är ju att i filmen så spelar han en fotbollsspelare som är lite på dekis. Han har liksom, han är inte så populär, han är inte så bra och han behöver ett moment för att då fansen ska upptäcka honom, sponsorerna ska upptäcka honom. Och vid ett tillfälle i filmen, mini spoiler alert då, men då krockar han med någon annan spelare och blir liggande. Och alla tror, okej, har han fått en hjärnskakning nu? Det är vanligt inom NFL, amerikansk fotboll. Är det, vad har hänt? Hur illa där han är han? Alla ställer sig upp i hela arenan. Tom Cruise är jätteorolig. Och han ligger där, men han har inte skadat sig så illa. Han ligger bara och mjölkar det. Och sen, för han har ju precis gjort touchdown.
Ja, men det är ju lite så Cameron Crowe goes skallep här. När han dör.
Jag är inte död än. Ja, men lite så, precis. Ja. Och sen reser han sig upp och börjar springa omkring och fira då att han har gjort någon touchdown och de har vunnit matchen, eller vad det nu är. Och det blir så mäktigt att han får liksom en ny våg i karriären, den här karaktären. Men talet är ju någon slags spegling av det. Det vill säga extravagant, extrovert. Och liksom gapar.
Men vet han om det här? Är det planerat?
Jag tror att han är nog tillräckligt mycket showman för att förstå vilken jävla effekt det här kommer att få. Han var ingen jätteskådis. Han fick ändå liksom, på samma sätt som skådis då, ett moment. Och i 3-4 år sedan så var han ganska liksom stor. Och nu har han väl lite fejdat.
Så blev det väl lite Me Too. Det blev lite Me Too och
det
så
kanske där det blev,
honom
ja,
också
ja.
I slutändan. Men då ska du då, nu ska du egentligen då sätta det där talet i relation. Eller tvärtom. Du ska sätta Hemmendorfs ja. Tal i relation till
det
Kubas.
Det är ju inte rättvist. Det är jag medveten om. Men det var någonting med det här som bara var, jag tror aldrig jag sett.
Det fanns väl ändå inga Cuba Gooding Jr. liksom
ambitioner,
drömmar.
Nej, nej, nej. Men det intressanta med det här
nu
är,
jävlar blir det åka av,
nej,
nu
nej.
Åker vi.
Ja, men det intressanta med det här tycker jag är, jag har aldrig varit med, och jag har ändå sett mycket galor, jag har aldrig sett en person mer behandla det här, den här ytan och det här liksom utrymmet som sitt eget typ fikarum. Det finns noll känsla av, jag menar, vad fan, du och jag har tagit emot priser. Man är innehållsmänniska, man tänker sig, okej, okay, man kan inte stå, nu gäller det att vara lite rapp och lite tight. Man vet att man bara har en minut på sig. Erik Hemmendorf, han är uppe på scenen i över 4 minuter. Och det låter inte så långt.
Du sa någonting om att det här är 4 minuter som världen liksom aldrig får tillbaka igen, eller vad du skrev.
Ja, men det är också, det är intressant att jag sågar det inte bara heller. För att det är någonting med det som är,
allt som är lite nytt är bra.
Det är inte klokt alltså, han blir i de här ögonblicken, han står liksom och småpratar. Det finns ingen sån här känsla av, ja, men du vet, när man står på en scen och kommunicerar med en publik hemma i tv-sofforna i hela cirkus, då är man ju liksom, man framförallt om man jobbar med kommunikation och storytelling, man har ju ändå en ambition att nå ut då.
Men det är också, han har, det ska man ändå säga, alla de som vinner bästa film, det är ju sällan kanske då producenten är en skådis också, så att säga. Det är inte så vanligt, utan nej. De har ju en uppförsbacke. Det sista priset, folk vill supa eller gå hem. Och sen går då en helt förhållandevis okänd människa upp. Jo, men detta borde ju Hemmendorf ha med sig.
Ja, men exakt,
när han
det gör ju att många av de här producenterna är ju väldigt kortfattade. De vet, jag är inte här för att ta massa plats här nu.
Ingen
jag
bryr sig om mig, tyvärr.
Jag tackar dem jag behöver tacka. Och så gör jag det på ett värdigt och enkelt sätt. Och återigen, ja, det är så jävla lätt att ge sig på någon som aldrig hållit tal. Det är inte det handlar om. Det är bara, jag har aldrig varit med om det så lite.
En sak, Fredrik. Efter 3 stycken Oscars-nomineringar kan vi säga att Hemmendorf, han ligger ju inte ner.
Nej, men exakt. Det här är en man som alltså sitter på 3 Oscars-nomineringar. Det är historiskt. Det här är en man, han lever ju sitt livs högtryck on top of the world. Och jag tror att vi måste, och det här strider väl mot massa liksom, massa sunt förnuft när det gäller poddklippande. Men jag tror vi kan liksom inte tajta i det här talet. Då tror jag man tappar effekten. Vi måste lyssna på alla 4 minuterna. Man får liksom kanske visualisera de här lyssningsbilderna i publiken då på cirkus. Människorna vars leenden stelna lite kanske under att talet bara pågår. Och då får man som lyssnare liksom luta sig tillbaka. Inte vänta sig några bomber och granater direkt. Det är liksom en man som pratar. Men som framförallt när musiken börjar spela, då vet man ju enligt då liksom den dramaturgi som råder på olika galor, att när musiken börjar spela, då har du 30 säck på dig, sen ska du bort, sen ska du vara tyst. Och han blir ännu mer broderande och tänka högt fri när det börjar ske, och det tar liksom inte slut. Det är någonting i det som är, jag vet inte fan alltså, det är så jävla eget, och jag tror att jag älskar det.
Ah, det gör du inte.
Vi lyssnar.
Herregud. Vilken jävla kväll. Jag är verkligen hedrad och väldigt glad, otroligt stolt. Jag har funderat så otroligt mycket på vad jag ska säga här, om det här nu händer. Jag tänker behålla den här, jag tänker krama den lite extra mycket, för ärligt talat så var det otroligt roligt, men det faktiskt var också ett otroligt jävla slit. Och det finns två familjer som jag vill tacka, och den ena familjen som verkligen vet vad det krävs att fixa en sån här guldbagge och en guldpalm är tack Fiona och tack mina döttrar Nora, Franka och Mika. Och jag vill också passa på att tacka de här otroliga tjejerna Alva och Hilda som har känt hela deras liv. Ni har verkligen också varit med. Och några som inte är här, nämligen Sina Östlund och lilla Elias. Och nu skulle jag verkligen vilja be att det här gänget som har varit med, som jag ska försöka att tacka, och det kommer inte gå på 90 sekunder, börja komma upp nu. För det här är ett kollektivt pris. Så kom här nu. Nu tänker jag så här, alla familjer, de behöver också en mamma och pappa som ger lite fickpengar. Och vi har några otroligt fina som har hjälpt oss den här tiden och stöttat från första stund. Och det är Filme Väst, det är Svenska Filminstitutet. Det är Nordisk Film- och TV-fond. Har jag glömt nu då? SF, vår distributör, som är våra svenska partners. Som gör att vi kan göra de här filmerna som oberoende producenter. Tack så hemskt mycket. Och nu, alltså jag hittar varken min lapp eller mina glasögon, så jag ska försöka, jag kanske måste titta mig om för att se vilka som är här. Men alltså absolut, jag tänker spara Ruben. Men fotografen Fredrik Wenzel, applåd! Vår scenograf Josefin Åsberg. Casting Pauline Hansson. Nu börjar det bli svårt. Kostym Sofie Krunegård. Jesus Christ. Mikael C. Karlsson och Rumen som har klippt. Stefanie Gredig. Min fantastiska vän och kollega sedan 15 år, Filippo Bär. Men också Silva Hildbrand, var är du? Som har hjälpt det här. Och Åke Gullberg. Och stäng av musiken, för vi är faktiskt sist. Det här är det största priset. Tarek, alla ni andra, Kristina. Idag kände jag faktiskt vilket jävla galet, underbart gäng det här är. Det var otroligt roligt att vara här idag. Jag har faktiskt lovat att lämna lite tid åt min fantastiska kollega här. Men allra först, Ruben, vet du vad jag tänkte idag när alla stod här? Jag fick en så dum idé, precis som du Henrik. Jag tänkte så här, nästa första gången när Ruben och jag satt oss ner och bestämde att vi skulle starta och göra någonting överhuvudtaget. När han satt och babblade ihjäl ens huvud med den här idiotiska, jättebra idén. Då tänkte jag så här, kom ihåg det, jag tänkte så här, han kan fan bli president. Och tänkte jag, hur fan går det till? Man kan inte bli president, men jag tänkte faktiskt det. Och jag känner det fortfarande. Och idag gjorde du en ny pitch på den nya filmen. Och det kommer fan bli kanske en tredje. Tack. Tack, jag är jätteglad och stolt.
Ja, men jag skärmdumpade direkt och skickade till dig. Skitjobbigt att skicka med dålig teknik. Det tog liksom 4 minuter att få iväg det liksom, klipp. Lika långt som hans tal tog det att få iväg
klipp. Ja, men det levererade ju också. För det jag tycker var så roligt, det är så här, han behandlade det som ett fikarum. Det jag tycker är, men nu pratar vi om, det är inte som alla människor bryr sig inte om tacktal, så är det. Det är liksom lite såna tid. Ja, men det är lite såna tider nu. Ruben har varit väldigt liksom närvarande i den här podden också. Men när, det jag tycker är så intressant är att han säger, bland det första han säger då, att hur mycket han har tänkt otroligt mycket på vad han skulle säga.
Ja.
Men sen när han väl står där, då är det som att han aldrig har tänkt på det. Nej. Han liksom går totalt emot sig. För när han säger, jag har tänkt otroligt mycket vad jag ska säga, då tänker man antingen säger han något kort och slagkraftigt,
eller så kommer en story som vindlar ut och ska man bli lite orolig. Kommer han att plocka hem det här? Och så dammar han in en poäng på slutet som gör att,
ja, men jag var ganska trygg. Om inte du hade sagt att jag förstod att det var något som inte var så bra kanske. Annars så långt i talet, när han säger jag har tänkt otroligt mycket på vad jag ska, om jag ska säga om jag skulle vinna. Där är man ju trygg. Han lurar ju in oss då i att det ska bli en, liksom en solid stund.
Han höjer ribban på ett otroligt sätt. Det har varit en lång gala.
Ja, men han höjer, det är mer så här, med mig kan ni vara trygg. Mm. Nu har precis Christer Henriksson varit här uppe och sladdrat eller sluddrat. Om, jag vet inte vad han sa, men han fick kritik.
Han drog något horskämt, han fick feeling för det. Ja, precis.
Men här kommer Erik Hemmendorf upp. Nu blir det åtminstone solitt. Här, han levererar det här. Men efter han har sagt det, det är liksom, jag håller med dig, han visar ju liksom ingen respekt mot sig själv nästan. Han kan ju bättre. Han kan ju bättre än det så här.
Att börja liksom prata med att Ruben pitchade sin nästa film idag och det är så här. Du vet så här, han pratar som att han sitter i ett mötesrum. Inte att det är liksom 2000 människor.
Han börjar med att liksom ta höjd, lägga upp ribban då högt. Han avslutar ju nästan också med det när han då ska säga någonting om Ruben. Ja. Då sitter man också som på liksom, man sitter som på nålar. Vad för genial grej ska han nu säga om Ruben? Och då blir det där att Ruben ska bli president. Han, på så sätt är han ju ganska modig, men jag tror framförallt att det är som du säger, han är inte full heller.
Nej.
Men han behandlar det verkligen så här. Han säger att han har tänkt mycket på det, men liksom reflekterar inte över att han agerar i liksom total kontrast med vad han säger.
Och dessutom, han behandlar det som att det inte är direktsändning, som att det inte är liksom 2000 finklädda människor, att det inte är liksom 100 000-tals tv-tittare, utan han tänker liksom högt efter att han har sagt att han redan har tänkt på
tar
det.
Tar upp folk från Filminstitutet på scenen. Det sista mänskligheten behöver en människa från Filminstitutet är liksom i en bild på tv. Det är liksom, han tänker på så sätt också fel, men vissa behandlar det då som så här: jag skiter i egentligen vad ni som tittar tänker på det här, för nu vill jag bara hylla de jag har jobbat med. Men grejen var att liksom inte ens det klarade han av, för det var liksom paniken över att han liksom inte kom ihåg alla. Det var säkert någon som blev bortglömd där. Det kan jag verkligen tänka
mig. Jag skrev till någon så här, som hade skickat det här till mig, liksom, hade det varit på Oscarsgalan så hade de haft sniper som hade liksom plockat honom om han vägrade gå av. Han hade liksom inte lämnat Dolby Theater levande med den insatsen. Tänk om, jag tror inte det händer, jag vet inte ens vad jag känner inför det, men om Triangle of Sadness vinner bästa film och han går upp och håller ett motsvarande tal på engelska.
Alltså man vill ju att det ska vara ett sånt tal då. Det
ja,
vill
nu
man.
Börjar jag känna det. Alltså jag tror, det finns så många andra filmer som ligger bra till, Spielberg och Tar, den här filmen med Kate Blanchett. Det är många som förmodligen vinner det här. Men om Hemmendorf går upp och levererar det talet, då kommer folk vara mer chockade i Dolby Theater, eller vad fan den heter, än när Chris Rock fick på käften av Will Smith.
Egentligen skulle han ju efter då den här talet häromdagen, då skulle det ju stått en grupp människor, ryckt honom direkt, sa nu ska du iväg på en intensivkurs. När man tar så här körkort kan man säga, men jag tar körkortet i Avesta under en vecka. Det är det, han borde bara ryckas iväg liksom, nu då innan galan, liksom 8 veckor i Falun. Där man
jag kommer ihåg när det var fotbolls-VM för massa år sedan. Och den,
annars kan han inte åka med. Han kan, Ruben kan inte visa sig med
det
honom.
Det här klippet har redan tittats på av Oscars galans.
Vet du vad du borde göra, du som är så jävla missunnsam och gal? Du borde texta det, översätta det och sen skicka det till Variety för att försöka få spridning innan.
Nej, men jag tror att de har redan sett det här. Det har det gått iväg. Okej, bara så att ni vet, vinner den här jäveln, då får de vara beredda med att dåna på med musik så jävla högt så att han inte har en chans.
Ja, men är han på så sätt en börda för Ruben? Kan det minska Rubens chanser att vinna en Oscar?
Men jag kommer ihåg när det var fotbolls-VM för massa år sedan.
Svara på min fråga.
Nej, men jag ska komma till det. Jag ska komma med en parallell först bara. När den tyske fotbollsförbundskaptenen Jogi Löw hela tiden var i bild under ett fotbolls-VM när han liksom hade något torrettsigt för sig, att han liksom
pillade sig i näsan,
och smakade på det, kliade sig i skrevet, luktade på fingrarna. Alltså riktigt, och du vet, fotograferna som gamar tv-producenterna, de la ut det här match efter match. Hans fru måste hört av sig hemma, det var väl i Brasilien tror jag. Du vet, snälla Jogi, du kan inte göra så här. Tyska förbundet måste ha haft möten med honom. Du måste sluta med det här. Men ja, absolut, jag lovar. Men sen så går han in i matchen och tappar det fullständigt och börjar med det här. Men den typen av krismöten...
Respekt för honom. Jag tycker att jag respekterar det.
Ja, det är vackert tycker jag på något sätt. Han flög fritt. Men krismötena som hades med honom kommer ju att has innan Oscarsgalan med Hemmendorf ifall han skulle vinna.
Men det är 8 veckor i Avesta. Ja. Han liksom sitter där, han är liksom förs in där. Han vet liksom inte ens vilka människorna är, men det är så här, amerikanska liksom, du vet, ambassaden kommer inte ens ge dig visum om du inte kan visa liksom, skicka in ett bättre tal. Men det som jag tycker är, ja, men man kan ju gilla folk som inte har själv.
Jag har ett ästa, det borde väl funka. Nej, du har blivit flaggad i immigration i Los Angeles. Ska du flyga in för att liksom åka via Mexiko eller något?
Du vet, de börjar göra det på riktigt. När jag kom in förra gången så de sitter ju och googlar immigration nu. Och framförallt då, som han sa förra, what do you do? Och så sa jag, well, I'm a TV-clown eller vad fan jag sa, skämtare, producer, du vet, så här. Då sitter han ju och googlar mig. Och så sitter han och äter tyst länge och så här, You're not lying, sa han. Och du vet, även om det är i Sverige så där. Men han berättade att det är så jävla vanligt att folk liksom tänker inte på att de googlar. Och om de då inte hittar ens namnet, om någon säger I'm an actress, då är personen, tror jag, lite då finns det problem, så att säga. Ja, kan du tänka dig när de går Google, vad gör du? I'm a producer. Så ser han då den översatta länken som Fredrik Wikingsson har lagt upp på liksom YouTube.
Jag har köpt massa annonsyta, sen hamnar högt upp på Google. Och söker man på Erik Hemmendorf så kommer det här klippet textat upp. Men du vet, han måste flyga till Mexiko och bli insmugglad av, du vet, så här, vad är det, coyotes eller vad är det, människosmugglare som måste ta in honom i någon lastbil.
Ja, precis. Han får liksom klättra över muren och ramla ner där liksom.
Ruben flyger business till LAX. Erik, vi syns på hotellet sen, va? Vi syns om några veckor. Du får ta dig in någon via Mexiko över muren.
Men vet du vad, det är det du ringar in honom och sa. Där är han ju 0% amerikansk underhållning. Han är 0% amerikansk krispig underhållning.
Jo, men han är ju heller inte i USA när han håller talet. Han behöver ju inte vara det. Men han är så bekväm. Jag tror aldrig jag sett en människa vara mindre brydd och orolig för hur man uppfattas. Det är någonting med det som är imponerande.
Ja, men jag tycker vi pratade för några veckor sedan om han Navid Modiri, den här journalisten som då, när han gör intervjuer överlag i sin podd, liksom, lyckas liksom, han liksom involverar ju sig själv i samtalet eller sin egen person, och i slutändan känner väl att framförallt Navid Modiri försökt berätta för oss att han är liksom en perfekt människa. Men då sa jag för några veckor sedan, släppte någon bok om han, den här, vad heter han, Björn som
Nattikol Underblad,
precis, som gick bort, och de var vänner, och så handlade väl boken, och man trodde den skulle handla om Björn, men den handlar väldigt mycket om att vad Björn har sagt om Navid och hur begåvad han var. Ja, men min reaktion på det när jag läste om det där blev ändå, fan vad härligt, för att det är något nytt. Men det är någonting, det är ändå tryck i Navid Modiris liksom galenskap. Det är så tydligt, ja, att han säger liksom att Björn tittar på mig och liksom
renhet,
ja. Ja, men Björn tittar på mig i princip och tänker så här, hur smart kan en människa vara och sånt där, ja. Det är någonting med Erik Hemmendorf som gör det på ett sätt bättre, för att det är liksom det är så svårdefinierat. Ja, det är liksom, man kanske måste se det två gånger för att liksom ta in
det. Det är tal som simmar i lava på något sätt. Det är tal som inte liksom, det är som liksom drunknar i kvicksand. Det är det som är grejen. Det är verkligen för finsmakarna på något sätt.
Jag skulle ändå vilja fråga honom, men så här, vad var det han hade tänkt på? För det kan inte vara det där han hade tänkt på. Och nu ska jag tacka en människa från Filminstitutet och liksom Film i Väst. Och han måste ju haft tankar som han då sen inte ansåg vara tillräckligt bra, eller glömde han dem. Det kanske ska skrivas böcker om det här talet till slut. Liksom, ja, vad
inte
hände?
Säkert. Men jag undrar, jag undrar verkligen, när han vaknar morgonen efter, är det 100% triumf då? Det är en Oscar som är på gång.
Jag tror inte han är kapabel. Jag tror att han är fullständigt liksom inkapabel att uppleva självtiden.
Ja, men möjligen är det så. Det är plattform som det här bolaget heter som de jobbar. Det är ju ett segertåg utan motstycke. Det är bara, återigen, hatten av. Det är ju inte klokt det de har åstadkommit.
Man ska väl också säga att de gör väl filmer som kanske inte drar liksom jättestor publik också, tror jag. Alltså det är ett segertåg.
Ja, nej, men jag menar bara, fan, Triangle of Sadness är en av de filmer som gått bäst i Frankrike.
Fan, vad generös du är mot plattform.
Nej, men det är ett högtryck i de här människornas liv, så det är mycket möjligt när han vaknar morgonen, han kanske inte har en sekund av självtvivel. Själv kanske man skulle känna, fan, vad blev det av det där talet? Ni äntligen fick stå längst fram.
Jag tror han också är omgiven av extremt mycket ja-sägare. Ruben är väl ingen ja-sägare, så när de sitter och håller på och liksom pratar om filmer och så vidare, kan jag tänka mig att det liksom bråkas eller vad fan som helst. Annars är ju Erik Hemmendorf just nu en av de människorna i Sverige som är liksom mest liksom kompakt omgiven av ja-sägare, tror jag.
Möjligen.
Och det skapar ju såna här situationer.
Ruben är ju uppe på scenen under större delen av det här evighetslånga talet. Jag undrar ändå, för Ruben är ju innehåll.
Jag tror han roas av ändå. Liksom,
det spelar ju ingen, det är också så här, har man vunnit guldpalmer, man är Oscars-nomineringar på gång, vad fan, vem bryr sig med ett jävla tacktal på en guldbagge? Och det har han ju rätt i, det spelar ju ingen roll. Jag tycker bara att det är, när någonting bryter mönster på det här sättet, så är det värt att uppmärksamma.
Men det kan ändå i det långa loppet hämma Rubens karriär om Hemmendorf får ta tag i micken om de vinner för bästa film och han inte har slipats.
Jag ska översätta talet, lägga upp det, köpa mycket annonsutrymme på Google så att det hamnar högt upp, för att liksom förstöra chanserna. Vi är den här veckan sponsrad av Dressmann. Och våren har ju slagit till på riktigt nu äntligen. Dressmann har fått in fantastiska kostymer då i 100% lin. Massa olika färger som är perfekt för vårens och sommarens alla happenings. Jag sitter och tittar på lite olika varianter här. Det är ju någonting med den marinblå. Jag hoppas och tror ibland att det lyfter fram det blåa i mina ögon.
Ja, det gör det. Men det är också någonting att man med en då fräsch ljuslinjekostym kan tycka omfamnar våren och den nalkande sommaren. Att man vågar lite. Att man med den här kostymen säger, också berättar för folk som kanske inte ser vad det är för årstid att titta. Nu har vi gått in i våren och snart kommer sommaren. Allt är lika fantastiskt. Gå in på dressmann.com. Eller besök en av deras många butiker.
Vi säger stort tack till Dressmann. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar. Och det här meddelandet riktar sig då till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format.
Ja, i sortimentet hittar man då Syn Violet Licorice. Det har en balanserad smak av söt lakrits, viol och pepprig salmiak som då möter en syrlig sälta. De finns i normal styrka 2 men även nu som extra strong styrka 4. Och som vi nämnt tidigare är numera prillan smalare, längre och mjukare under läppen. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plast åter. Jag måste bara säga, det här är bara så liten, det är så jävla liten, men jag vet att du kommer kunna se det framför dig. Jag hade då Torstensson här hemma igår, som vi pratade mycket om i podden. Jag sa att det vore kul att göra intervjuer med personer som vi pratar mycket om i podden, att ge dem lite plats på riktigt. Hemmendorf kanske, om han pratar om mer, skulle kunna, och Ruben och så vidare. Men även då Torstensson, som har blivit en ikonisk figur i vår podd, för att han liksom, han lever liksom ymnigt och yvigt över hela världen, och så att säga, och en väldigt rolig på alla sätt och vis. Men vi sitter här igår då och du vet, helt mirakulöst har han tagit sig igenom Triangle of Sadness. Han nämnde att det är liksom överraskande ändå att Erik har koncentration.
Men han är ju en ADHD som flyger friare än någon annan ADHD jag har träffat på, tror jag.
Ja, precis.
På ett härligt sätt.
Men och då pratade vi om, jag vet inte, vi pratade om musik på något jävla sätt, och så kommer vi så bara försöka då, och även Agnes sitter med, och liksom, det är inte riktigt egentligen läge att börja prata om Bruce Springsteen, men jag tar chansen så att säga och pratar om den här intervjun då, som ändå kan rekommendera till alla, Tommy fan, alltså, när han intervjuar
den
här
såg också faktiskt.
Ja, men det är ju liksom, det, jag vet inte varför, man kan också säga bara, det är inte så mycket, men Howard Stern gör ju något genialt. Han pratar bara om musik med honom, eller allt grundas i sånt som,
ja,
liksom,
typ.
Och det blir, ja, men att han gör inga liksom fack där ute och frågar om favoritfrukter och sånt där, för då tycker ju, där förlorar man i förtroendet.
Okej. Men vänta nu. Du kan ju inte kategorisera mänskligheten i. Här är alla intervjuare i världen. De gör fakta ute om frukt.
Jo.
Och sen står Howard Stern här borta och ensam i världen om att ställa djuplodande frågor. Det stämmer.
Inte djuplodande frågor, men jag sa att han höll sig bara kring liksom musiken. Ja, det är väl inte världsunikt. Men det fanns ju liksom inte, man kan säga, vad var de kritiska frågorna då? Jag menar, alla vi som gillar Springsteen, vi vill inte ha några kritiska frågor. Alltså, man vill ju inte.
Jag trodde inte, den här ligger på HBO nu. Jag trodde inte, jag scrollade förbi det många gånger och tänkte, varför ska jag se det här för? Så hade jag liksom lite tid över, så började jag titta på den. Jag mådde ju helt otroligt.
Kände du missensamhet gentemot Howard Stern? Att han lyckades så bra,
nej,
med det här.
Nej, vad fan. Jag är liksom inte gjord av 60% missunnsamhet. Det filtrerar inte allting.
Men, ja, men så här, och den intervjun jag pratade igår om. Alltså, men man ändå vill se, det är någonting så att han är så genomtänkt, Springsteen. Och han har ju vett att liksom bedöma hur lång ska den här storyn vara.
Ja,
det är, han är ju liksom i motsatsen till Hemmendorf. Liksom. Så han gjorde även den här Broadway-showen. Och sen ska han då berättar han om hur viktigt det är liksom att han, vilket också känns väldigt kommersiellt. Men han säger då att han måste ha en titel oftast innan han kan börja skriva en låt. Ja,
eller åtminstone ett catchy begrepp.
Liksom. Ja, men precis. Och det kan man fatta när man... Och då, det behöver inte vara att det är genialt. Men det är klart, när han sitter i en bil någonstans och tänker Born in the USA. Ah, med konceptet. Det är en,
har jag något att jobba med.
Det är en kritisk låt om USA som heter Born in the USA. Och så gör han det här. omslaget sen, det hela paketet är ju fulländat med jeansen och liksom hur han lurar liksom. Men det är ju, men det är ju en scam, det är blåsningen verkligen den där, för den låten, för att den bevisar ju att folk inte riktigt orkar lyssna på texten. Så är det. Men och så sen börjar han prata om Tougher Than the Rest, som vi, kan vi avsluta podden med den eller?
Ja, det kan vi verkligen göra. Fy fan. Jag vet vad jag är. Jag är liksom, jag mår så bra nere, för det är inget, du frågar vilken album är det du har förlorat i, och det är kanske för att jag såg en intervju, men det är liksom, jag har aldrig lyssnat, du vet, jag kanske har lyssnat på 7 hela Springsteen-album från början till slut. Jag lyssnar liksom inte så mycket på honom.
Vad heter din favorit tidigare? Vilken är det, Lucky Town? Eller vilken är det som är din, du har två favoriter som ingen annan har.
Nej, men jag tycker Born in the USA är hans bästa skiva, så.
Men
är
det är någon annan du tycker också om, som ingen annan tycker om på jorden typ.
Den heter Devils and Dust tycker jag också väldigt bra.
Ja, just det. Ja. Men Tougher Than the Rest ligger då, den ligger på en platta som heter Tunnel of Love. Skitsamma. Men han beskriver då samma sak där. Plötsligt så börjar han tänka på sitt, eller han tänker väl I'm tougher than the rest eller någonting.
Och bara, men nej, det han har framför sig är, jag tycker det är så intressant, processen av skapandet, sånt där kan man,
jag vet, det man gillar. Jag gillar ju det. Ja,
men han har en bild bara av en man i en bar som ser en kvinna han blir attraherad av, och så känner han så här, vad fan, varför skulle hon vilja ha mig? Vad har jag att komma med?
Ja, men till skillnad från Hemmendorf så drabbas jag av självtvivel där han står i baren.
Kanske lite så. Och då tänker han så här, den här mannen,
det är super, det är hela grunden. Grunden är ju, det är en man med självtvivel som försöker övertyga sig om det motsatta.
Jag ska gå fram till den här kvinnan som känns ouppnåelig. Vad ska jag säga? Vad har jag att komma med? Ja, men vet du vad?
Jag har inte utseendet. Jag har inte utseendet.
Jag har inte karriären, jag har inte karisman, jag har inte utseendet. Jag har liksom ingen sexappeal, men det jag har är att jag är liksom så här, jag har
inget av det hemmen då, för
verkligen inte. Men jag har liksom stamina. Jag kommer orka att vara ihop med. Jag kommer att vara där för dig. Det är vad jag har.
Men det är väl att jag finns där när det blåser, vilket egentligen är så här rätt trist. Det är osexigt som djävulen.
Det känns inte som att det flyger i speciellt många barer, helt ärligt, men det är bara,
det är så jävla trist.
Ja.
Det är det tristaste du kan säga.
Det är det tristaste du kan säga.
Jag kanske inte, jag kanske inte är så rolig eller snygg, men om det blir tufft någon gång, om det blir tuffa tider, då kommer jag finnas där för dig.
Verkligen. Det är inte det man söker i en bar kanske, men det är liksom det den där låten handlar om, och det är det han ser framför sig, den bilden han har, och så bygger han en låt kring det. Skitsamma.
Ibland kan man faktiskt få berätta om saker man ser. Jag hoppas att ni kan, den där ligger lite på YouTube också tror jag, om man inte har HBO och så vidare. Men det han gör som är så smart, att han börjar spela låten. Och den är, liksom, den är ju helt otrolig. Han säger väl själv att det är så här, ja, han tycker själv att den är asbra, det märker. Ja. Men sen stannar han upp, och det var det jag menar, bara, om nu hemmen då blir det vi benchar allt mot. Men sen stannar han upp och bara berättar om hur processen såg ut, eller vad som händer i den här låten. Och det är så perfekt disponerat, så här, sjunga, berätta, lagom kort ju också.
Ja, men jag tänkte på det, han har ju gitarr och piano med sig. Han spelar inga hela låtar, fast han, du vet, hade han varit en sämre innehållsmänniska, nu ska vi inte alltid säga att han är mer hemmendorfsk då, då skulle han ju spela hela Tougher Than the Rest förstås, för det gör han ju alltid.
Med den här svenska nyordsboken, kommer det inte så här nya ord varje år? Nästa år finns hemmendorfskt med som ett nyord.
Ja, att göra en hemmendorf, det finns substantiv också. Men det är någonting, jag tänkte precis på det också, fan vad smart han är. Här ska inte jag sitta och gagga och spela en 5 minuter lång låt. Det är ingen som vill ha det av mig, fast jag är typ, alla som tittar på den här jävla intervjun är ju superfans, men jag ska inte pusha deras tålamod för mycket. Det räcker med en vers och en refräng och kanske en vers till. Nej, sen räcker det, och så kan vi prata om något annat istället. Jag blir faktiskt, att han vid 70 års ålder, för många människor blir
över
också,
70 är han väl för fan.
Ja, men många blir ju också så här förlorade i sin egen myt. Det är klart folk vill höra mig spela i 7 minuter i sträck här, fast de har hört de här låtarna för jag är ju ändå helt otrolig. Att han har det självtvivlet var jävligt uppfriskande.
73 eller 74 år. Men då sen igår så pratade jag om det här, och ja, men även Agnes har ju slängar av också attention span problem, vilket Gud ska veta att jag har också. Så jag ska inte sitta här och kritisera folk, för jag kan agera lika mycket. Men nej, då pratade jag om Tougher Than the Rest. Då säger Torstensson, jag vill verkligen lyssna på den här låten, sätt på den nu. Och så sitter vi. Och jag har aldrig någonsin i hela mitt liv varit med om en människa som ger en låt som han säger han ska ge mycket tid, kortare tid. Det är liksom 4 sekunder. Oh. Sen har han förlorat intresset. Och då tänker man, det här är en hur det funkar ändå. Och det man själv tycker är magnetiskt, och det man själv inte kan säga, det är att den där låten, tänker jag, alla kan, alla måste förlora sig, ja, i den, men det, jag. Det finns ingen, det som inte kan förlora sig.
Jag minns, du och jag var ju länge besatta av den här, heter han
James? Jag måste höra den nu.
Nej, men apropå ADHD och liksom attention deficit, deficit disorder, eller vad fan, ADD och sådär, att det är svårt att fokusera. Du och jag var ju ett tag besatta av den här amerikanske politiska strategen James Carville, som är då en av huvudpersonerna i dokumentären The War Rooms. Men han är ju hjälpig, ja, då Clinton och blir vald 1992, och dokumentären handlar väldigt mycket om honom. Han är otroligt karismatisk och liksom egensinnig. Jag läste hans memoarer då, bara för några år sedan, och de är kul att läsa. Men då berättar han också att han har
lite av ett geni är han väl, kan man säga. Han är liksom lite,
ja, det är han, genial, någon slags jävla politisk savant
också, och gift då. Han är också då, han är också gift med hon Mary Madeline heter hon, va, tror jag. Mary Madeline heter hon, som är en republikan. Det är ett bra paket också, en demokrat och en republikan.
Ja, men det är gift, otroligt paketerat i dokumentärerna. Vi följer Clinton och så liksom tävlar han. Han ska liksom gå upp, valet sker mellan honom och George Bush den äldre. Och mitt i dokumentären så inser vi att den här kvinnliga strategen som jobbar för Bush är också gift med Carville som jobbar för Clinton. Det är liksom, de håller på det till en timme in i filmen, vilket är så otroligt coolt disponerat. Men i hans memoarer då så beskriver han att han sitter på en flygplats. Han är liksom mitt i livet. Han har aldrig tänkt på ADHD. Han har aldrig tänkt på den typen av diagnoser, för det var väl inte lika populär, liksom vanligt för heller. Men då kommer det fram en man som säger till honom: ursäkta, jag är läkare eller psykolog, eller man säger, jag har suttit och tittat på dig på håll i hur du beter dig. Och jag vill bara säga att jag aldrig i mitt liv, som vad han nu är då, läkare eller vad det är, i mitt yrkesverksamma liv sett en människa som så uppenbart har spritt språngande ADHD som du har. Bara genom att han ser hur hans ögon fladdrar omkring i, du vet, han tittar ner i någon bok, tittar upp igen, tittar ner i någon papper, tittar, du vet, han kan liksom inte fokusera på en sak i taget. Ändå är han fullt funktionell ju bevisligen. Men jag tänker att Torstensson är likadan på det här sättet. Så när han bestämmer sig för, nu ska jag verkligen lägga allt åt sidan, jag vill verkligen höra den här låten, så vill han ändå inte verkligen höra den här låten, för det går.
Nej, men jag skulle också säga, jag antar att jag någonstans fascineras av det här, för att jag menar, du brukar ju också säga ibland att du ser när jag tappar fokus och inte liksom är intresserad av något. Så att jag, det var ju snarare liksom lite spegelbildsgrej, men där man förstår, när man själv har liksom byggt upp något, får höra någon vill ta en del av det man har pratat så varmt om, och sen förlorar den människan på liksom några sekunder. Jag trodde inte det var möjligt att det skulle ske. Det var
hur,
så, jag vet inte.
Men hur uttryckte det här sig då? Att han liksom började prata mitt i låten?
Eller han liksom gjorde väl något annat. Han liksom började liksom titta på konst i sin telefon eller något. Det var liksom bara så här, ja, där försvann det ut.
Men är det, jag tycker att som du antyder, det måste vara lite lättande. För det är en lättnad för dig att se, fan, okej, jag är liksom inte ett totalt freak. Det finns folk som är värre än jag.
Ja, för jag men också tänkte så här att här borde jag ju, känslan var väl att jag blev lite kränkt ändå. Så här, du vet, om man har berättat någonting och så, nu vill han lyssna. Men ganska snabbt insåg jag har inte rätt att bli kränkt. Med tanke på hur många människor som har försökt berätta saker för mig genom åren. Och sen inte liksom hålla, du vet, inte klarar av, du vet, det gäller ju att gå igenom det jävla nålsögat.
Det finns åtskilliga stunder när jag har stått med dig och en person som har försökt berätta något för dig. När jag liksom nästan känner för att gripa in och hjälpa den här personen. Du vet, jag förstår, nej, nu är det kört. Och ska vi göra så att du och jag går iväg, ska jag vilja säga. Berätta det för mig, jag kan coacha dig. Vi behöver inte åka till Avesta i 8 veckor, men jag kan åtminstone coacha dig. Så kan du ge det här en, liksom en ny chans och berätta det på liksom en fjärdedel så lång tid. Och börja med något riktigt saftigt, för då kommer Filip kanske orka lyssna färdigt.
Men det påminner mig om, när man tänker då, det här har jag väl pratat om, jag skiter i det. Men när jag var på den här bar mitzvan i New York på The National History Museum, och det var liksom, det var verkligen en lyxcrowd. Jag hamnade där då av massa märkliga anledningar.
Men bar mitzva är väl typ konfirmation,
ja,
för
precis,
judar,
inom juden, ja, då precis. Och det var då den här personens son, som det var hans bar mitzva, hade hyrt då det legendariska ändå National History Museum i liksom, som ligger i parken med Upper West, tror jag ligger på. Men och så vid bordet jag får, tror jag, Bam Margera från Jackass och prinsessan Madeleine till bordet, om jag inte minns fel. Folk som har haft prinsessan Madeleine till bordet brukar komma ihåg det. Hälsotecken ändå.
Jättebra.
Men så ser jag ju då är ju Springsteen där, för att han är kompis med henne. Och du kan också se hur jag reagerar på det. Jag är inte liksom, jag tror att jag går runt och är soft med att Springsteen är där. Men det är jag ju inte.
Ja, du tror att det inte syns att du stirrar på honom, men det syns.
Ja, men då, och så sitter två bord bort, så sitter ju han då där, bland annat med han som arrangerar festen. Men så har han då, bordsdamen känner jag inte till, det var någon amerikansk kvinna tror jag. Men han sitter också då mitt emot Per Gessle. Och jag har liksom aldrig känt mig, jag känner mig också kränkt, för jag tänker, hur kan man inte placera mig liksom mitt emot Springsteen. Mm. Men det fanns ju inte ens på kartan. Jag var ju liksom inte på the shortlist för de som skulle sitta bredvid Springsteen.
Nej, du ska helt ärligt vara glad att du får vara där.
Ja, men då kommer ju då, som sagt, var ändå Gessle bort till mitt bord och säger, jag bara, hur är det? Hur är det? Ja, det är tråkigt. Han är full och berättar långa, sega historier. Dricker tequila. Det är liksom... Det, men så nu i efterhand när jag ser honom hos Howard Stern så tänker jag, är Per Gessle mentalsjuk? Är Per Gessle inte, är Per Gessle liksom inte, är inte han kapabel att bedöma?
Men har Gessle en sämre attention span än Torstensson?
Det tror jag liksom inte han har, men han har uppenbarligen dålig, tror jag, på bedöma. Visst, det kan handla om det, men också bara liksom dålig på att bedöma vad som är bra historia. För de är så här, det är ju att sitta mitt emot en packad Bruce Springsteen. Kalla mig en vit, gammal medieman, men det är fan en dröm.
Man kan ju ändå hävda dröm. Att han är kanske liksom USAs just nu levande största historieberättare. Via låtar, via sina, jävla, sina memoarer, sin Broadway-show. Det finns kanske inte en större oral berättare i USA just nu som lever än honom. Och Gessle sitter...
Men det är ju, exakt, USAs största berättare. Liksom vidimerat. Det finns en, det finns en stämpel där det står USAs största berättare, Couture. Det är officiellt. Ja. Det är liksom, det är ingenting man kan ifrågasätta. Sitter då mitt emot liksom Mr. 3 minuters topp, Per Gessle.
Ja. Och all respekt till honom förstås. Jag är, som du vet, jag är ett stort fan av honom också. Men jag tror liksom att hans låtar, förutom Billy som handlar om någon som börjar ta heroin, så har ju inte Gessle ägnat sig åt storytelling på samma sätt. Det är ju mer liksom bara fragment och bilder. Så han orkar.
För att du tar ju i underkant liksom. Han har inte skrivit en enda låt som betyder någonting. Möjligtvis Billy då, om man där för en kort sekund började rota i sitt liksom, i sin uppväxt då, eller om man bara hittar på det. Men han sitter då där, Per Gessle, och tycker, ja, det är så här, om man ska träffa Springsteen så skulle jag säga, jag beklagar Bruce. Det
är långt efter.
Man får inte kasta, men så här, ska man sitta med Springsteen, då måste man liksom förstå hur lyckligt lottad man är. Det är liksom, du vet, så här, det är ungefär som när de åker runt med Magdalena Graf i Postkodlotteriet, typ, åker runt med såna stora checkar. Mm, det är ungefär som någon skulle åka hem till dig med en stor check där det bara så, du ska få sitta mitt emot Springsteen på en fest. Och så liksom svibbar du av glädje. Ja. Det är den känslan man ska ha när man slår sig ner vid bordet. Men jag tror liksom, Gessle var ju liksom sur och liksom uttråkad när de satte sig ner.
Ja, det gör honom liksom hemmendorfst intressant också.
Tänk om man kan se ljudupptagning av det där. Det hade jag betalat miljoner för.
Alltså, ja, det är, men det gör...
Så det är omöjligt, Per. Det är omöjligt. Ja,
men
det är,
du har ju också
tråkigt.
Berättat för mig att i samma veva som det här, det är, när det är det här 10-12 år sedan, så ser du Springsteen på Giant Stadium och står i samma VIP-box som Gessle. Och Gessle lämnar konserten för att det är, citat, för långa låtar. Så han har ju en allergi.
Ja, det är precis när jag pratar om crescendot. När Springsteen liksom drar igång då Born to Run och sen kommer Jungle Land, om det fan är Hungry Heart och Detroit och så. Men det, han är ju känd för liksom, det blivit lite ett adelsmärke för honom också, att okej, 6-7 låtar på slutet, nu växlar vi upp. Vi trodde att du hade växlat upp, men nu jävlar åker vi. Det är liksom det är ju religiösa upplevelser för de som gillar Springsteen. Och i New Jersey, där han då kommer ifrån, där liksom folk står, det finns liksom en provincialism som det är kul att se honom i Jersey, för man liksom,
men det är liksom, som att se Johan Glans i Lund eller i Skåne, det är liksom
precis. men alltså, det finns ju en känsla av utvaldhet som jag upplever. Jag får vara här och vara med om det här. Då går liksom Gessle, han har ju liksom, vet, självklart har en sån öronproppar på sig.
Ja, det får man respektera.
Alltså, det är så jävla dåligt. Jag klarar inte av det här, säger han. Och lämnar då, när det liksom ska bjudas på liksom, det är 45 minuter storslagen liksom, underhållning av yppersta världsklass. Liksom framfört på kullerstenarna där den här människan växte upp, så att säga.
Det är bra, liksom, Gessle. Det är otroligt.
Det är historiskt när man tänker på det. Det är historiskt att det kan bli så. Jag vet inte vad vi landar i här, men det är väl någonstans att Springsteen versus Hemmendorf, det är inte rätt.
Nej, men jag säger så här. Det, till syvende och sist, det vi alltid återkommer till och det vi alltid gläds åt är ju människor som faller ur ramen. Jag vill verkligen understryka det. Det är ju liksom på många sätt...
Det är ett problem med Hemmendorf, måste jag säga. För jag håller med dig, men det är ju en luddig ramurfall vi pratar om här.
Det
är det som gör den kanske ännu mer genial eller intressant. Men det är inte så att man säger, oj vilken katastrof. Det är någonting, det är ett obehag. Ja. Det är ungefär, du vet, det är när man går upp, det är ungefär som den här, du vet, det är någonting som skaver, man har ett klädesplagg på sig som sticker. Det är någonting som är fel. Så jag uppmanar ju folk, nu har vi ju bjudit på en liksom version av avtalet och audio, men man kan väl också se det då antar på SVT Play eller vad fan, eller kanske på YouTube. Så jag uppmanar folk att kanske se den en 3-4 gånger i sin fulla längd. Ja, det är krävs. Det är liksom, det är väl inte, den är inte längre än liksom, det är som att se, lyssna på Born to Run 3 gånger i rad. Ja, eller nej. Tougher than the rest.
Nej, det är någonting, jag tycker årets hittills liksom märkligaste och liksom för mig fenomenala ögonblick. Ja, någonting
viktigaste.
Ja, verkligen. Ja, och det gjorde liksom hela den här framgången för Triangle of Sadness gjorde den mycket mer hanterbar för mig på ett väldigt bra sätt, så jag känner mig lättad.
Vet du, alltså, vore en, nu pratar de om då dokumentär och så vidare. Det hade varit intressant om en självtvivlande Hemmendorf plötsligt ringer upp dig, eller du får mess, ring mig, hälsningar Hemmendorf, och så säger han, ja, jag har hört podden och så här, jag förstår vad du säger, jag mår dåligt av det där. Skulle du och jag kunna åka ner till ditt hus i Frankrike i en vecka och fila på ett tal och så filma det? Det hade varit en rolig uppfattning,
ja,
för då hade
lite,
också,
men
du, den pressen du då hade upplevt. Den pressen du då hade upplevt.
Jo, men det hade jag löst. Ja, men det är klart jag hade löst det. Det är ju superenkelt ändå. Det är det ju. Men
oj, superenkelt.
Jag tror verkligen inte, tyvärr. Alltså, jag hade gett mycket för att se Hemmendorf i Dolby Theater, eller vad fan det heter. Liksom Spielberg har förlorat. Alla de här enorma namnen har förlorat. Hemmendorf står där och håller liksom ett
fängsla liksom en miljard tv-tittare.
I
med
fyra liksom minuter.
Perfekt komprimerat tal.
Ja, det är spännande. Det har gett liksom härlig ny energi till liksom Oscars-racet detta. Det kan hända otroliga saker den där kvällen. Inte sannolikt, men ändå möjligheten ger mig någon slags livselixir som jag kommer leva länge på. Ni får gärna höra av er till oss på podcast@podff.com. Vi tycker så mycket om att höra från er. Det blir väldigt mycket fokus på det här nu, men jag tycker, vad fan, det är det som uppfyller min hjärna. Det är boken The Shards av Bret Easton Ellis, och det är Erik Hemmendorfs 4 minuter långa tal som kändes som 20.
Och Howard Sterns intervju med då
Springsteen. Och sättet Springsteen avbröt sina egna låtar i liksom en akut anfall.
Vi ska lyssna på den versionen av
Nej, vet du, jag undrar nog ändå. Jag unnar våra lyssnare att höra den här originalversionen som är som lite trummaskinig kanske, men fortfarande jävligt bra. Vi hörs igen om en vecka. Hej. Well, it's Saturday night. You're all dressed up in blue. I've been watching you for a while. Maybe you've been watching. So somebody ran out, left somebody's heart in a mess. Well, if you're looking for love, honey, I'm tougher than the rest.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.